Så. Pingstdagen är det idag. Det här är det enda ombytet jag har, så att om någon annan får för sig nu att de vill döpas så då får jag blöta ner mina finkläder. Okej. Jag har en textläsning idag som jag tänker få speglas av ett beskuret konstverk på väggen här. Det är en välbekant berättelse för många av oss från pingstdagen, från apostlagärningarna. Det här är som sagt ett utsnitt av en målning som heter Pentecost, pingst på engelska, av en konstnär som heter Jennifer Allison. Jag hade inte tänkt säga något om den egentligen, men jag tycker om det finns en hel del konstverk om pingstdagen som gör det fina, att de liksom blandar ihop, de blir som mosaiker, det färgen av det som är anden, det som är Gud och det som är de som tar emot anden, de blöder ihop med varandra, de blir som jag menar. Ja, det är precis det som händer, vi dras in i Guds liv på ett sätt som konsten kan gestalta väldigt väl. Nu återstår inte så där vansinnigt mycket att säga efter att man har firat ett dop, och nu ska vi få ett medlemsvälkomnande alldeles strax också. Det finns så många starka symboler, så mycket konkret som berättar pingsten och levande gör den här berättelsen som vi snart ska läsa. Men några saker återstår väl att säga. Så här står det i Apostlagärningarna 2, de första 13 verserna. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördela sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem så bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd så samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro. Och de frågade varandra, vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Ja, som sagt, det är inte mycket som återstår att säga. Men jag skulle ändå vilja starta med en kommentar kring några av de saker som gjordes och som hände här i dopet. För att enhet i mångfald, det är ju det som anden föder här. Det hörde ni i berättelsen, det kunde vi se i dopet här. Faktum är att flera av de här platsnamnen som nämns, ja, de handlar ju om Persien, det vill säga det som är Iran idag. Dessutom, vilket gör det fascinerande. Men enhet i mångfald, det är vad anden föder och det speglar vem Gud är. Så är det. Det speglar vad alltings grundmönster och mål är. Det ser ut som någonting, och det alltings grundmönster och mål ser ut som, ja, det är Gud, Fadern, Sonen och Anden. Det ständiga flödet, det ständiga självutgivandet som jag talar om där i poolen, utan ängslan. Det bara ger och ger för att veta att det fylls på igen. Ständigt välkomnande, ständigt inbjudande. Så enhet född genom anden betyder heller därför inte, och det förstår vi av texten, det betyder inte någon slags monokultur eller likformighet, utan den enheten, det är ett firande av mänsklig mångfald som blir en spegel av hurdan Gud själv är. Gud är redan i sig själv mångfald. i poolen så stod en norrbottnisk proselyt, en människa från Iran. Och nu har jag glömt bort var Rickard kommer ifrån, men jag förstår vad jag menar. Helt plötsligt hände någonting. Och dopet som vi hade idag, det symboliserade väldigt, väldigt fint. Och i dopet, precis som det gör, som pingsten påminner oss om, höll jag på att säga, så finns ju ett väldigt tydligt nej och det finns ett ja. Det var ett avståndstagande som vi talade om. Det finns ett nej till djävulens verk. Diabolos, som är namnet, vilket betyder den som förtalar, den som anklagar. Och i viss mån alltså därför den som stöter ifrån sig, som separerar, som splittrar. Och så finns det ett ja till den treenige. Den som för samman, den som föder helhet, förlåtelse, alla de orden. Alltings självutgivande, välkomnande mål och mönster. Gud, Fader, Son och Ande. Det är ursprunget, det är vägen och målen. Det är inte plan B, det är plan A, att allting ska likna det. Den pågår, den har alltid pågått genom Kristus, pågår den oundvikligen synligt för oss. Ja till Jesus Kristus, ja till den treenige. Det är ju först och främst inte så att man är jude eller grek då, som någon skrev, slav eller fri som någon annan skrev, eller det var nog samma farbror förresten. Man eller kvinna och så vidare. Utan först och främst blir vi deltagare direkt i det där livet, i det flödet, i det liv som Jesus bjuder in oss till när han säger Guds rike är nära, kom och följ mig. Eller som Jesus bjöd in Antigon till i den där drömmen när han sätter sig ner, tar ett bröd, bryter det, ger ena halvan till henne. Det är så läckert så jag vet inte var jag ska ta vägen. En fantastisk dröm. Och den säger så mycket. Guds rike är nära. Kom och följ mig. Det här ska vara din mat. Ja. Och det är anden då. Det är pingstdagen idag. Det är anden som kommer här i den här berättelsen. Som hjälper oss att stanna kvar i det där livet. Stanna kvar i det liv som är Fadern, Sonen och Anden. Som hela tiden pågår. Som hela tiden bjuder in. Någon som kallar det för en gudomlig polykultur. Jag tycker det är ett fint ord är det, men ni förstår vad jag menar. Och varför tror ni annars man ber så ofta i kyrkan? I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Därför att alla våra böner, allt det vi önskar, det måste gå igenom dörren av den som för allting samman. Oavsett hur världen ser ut i sin splittring, oavsett vad som pågår i mitt liv, så ber vi i det namnet som för samman, som helar. Det är därför vi ber så. Jag vet inte om det har något med något att göra, men jag har ett citat. Här kommer det första citatet. Jag älskar det här. Det är fantastiskt. Det är det här livet vi bjuds in till. Mäster Eckhart, som ju speglar andra kyrkofäder som har skrivit innan honom. Men Eckhart, han verkar under medeltiden. Han säger så här. När Faderns leende skrattar, vänd mot Sonen. Och Sonen leende skrattar tillbaka, vänd mot Fadern. Ger det skrattet njutning, den njutningen ger glädje och den glädjen ger kärlek. Och det är den heliga ande. Förstår ni? Man liksom fattar hur han satt med sin gåspenna och känner, oh, oh. Men det är det vi möter här. Jag försökte säga det i kontoret till Samuel veckan. Det är som att någon kommer in och säger, Samuel, det är så underbart att se dig. Om ansiktet spricker i ett leende så känner man hur tårarna väller fram. Sån är Gud hela tiden, varje ögonblick, nu och nu och nu och nu. Och vi dras in i det där, Fadern och Sonen, de ler och skrattar mot oss och säger kom, kom och var med. Fantastiskt. Det betyder också att vi upptäcker någonting för det andra som en slags familjelikhet. Va? Det finns ett släktskap, det är en enhet i mångfald, men det finns också någonting som binder oss samman redan från början. En familjelikhet som anden slår fast och som slår fast i dopet i kyrkans gudstjänst. Det är en familjelikhet som har sin grund i treenigheten, i Gud själv och hela skapelsen, alltså från atomens innersta kärna. Det är inte liksom bilden av en atom, dessutom tre Ni som är vetenskapare här, nu är ute på väldigt tunn is. Men förstår vad jag menar? Från den minsta beståndsdelen och minsta partikeln till universums yttersta gräns och storhet, så finns det någon slags koppling. Det hänger ihop, det finns en familjelikhet, ett mönster. Allt hänger ihop, och i Kristus blir det extra tydligt. Allt hör ihop. Träden här utanför, koltrasten, parkeringsplatsen, kaffet du drack, leendet på ditt barns läppar, orden av kärlek du uttalar till någon. Det hör ihop, det skapar en samhörighet. Också vi hör ihop med varandra, vi hör ihop med Gud. Det säger dopet, det säger pingst. Gud för samman. Ett annat citat av en annan medeltida mystiker, jag ber om ursäkt. Julian of Norwich skriver så här: vi är inbäddade i Fadern, och vi är insvepta i Sonen, och vi är inbäddade i den heliga Ande, och Fadern är inbäddad i oss, och den heliga Ande är inbäddad i oss. Vår själ vilar i Gud, det sanna frid. Förstår ni? Det är lager på lager, det som ligger som det fantastiskt duntäckande och bara insvept. En total samhörighet. Men nu det här med enhet i mångfald, det vet ju alla ni att det är ju bräckligt. Och det är ju inte särskilt svårt att inse att det innebär hårt arbete också. För när människornas världsbild sprängs, som den gör i den här texten vi läste, så förstår vi några saker. Det var några ord som dök upp. Det står att de blir förvånade. Det står att förvirringen blev stor. Så förvånade, förvirrade. Det står att de är häpna. Det står att de är utom sig. På en och samma gång. Det händer påfallande ofta när såna här saker händer i bibelberättelserna, att människorna som möter det kastas ut ur sin bekvämlighetszon, och då blir vi såna här förvånade, förvirrade, häpna och utom sig. Och vad gör de när livet eller när anden tar dem dit? Och det de gör, det är ett mönster som vi upprepar varje dag i våra egna liv, i våra strukturer. Jo, de försöker sortera, organisera och kontrollera, räkna ut var i hela friden hör de här människorna hemma. De är ju därifrån och därifrån och därifrån och därifrån och därifrån. Så talar de vårt språk. Och så blir de häpna och vet inte vad de ska tro. För när det här inte funkar, va, att sortera in det som händer, när vi kastas ut i det som jag tror för någon vecka sedan kallade för oordningen, så, då vill vi ju greppa efter någonting vi känner igen. Och det är som det ska, misstänker jag. Men det funkar inte alltid. Utan ibland måste vi leva i det som kastar ut oss i osäkerhet. Anden gör det. Och så får vi lita på att Gud för oss till en plats där vi kan börja känna igen oss. Men de försöker sortera, organisera, kontrollera. När det inte funkar, då tar de... En del, de vet inte vad de ska göra. Men andra försöker ta kontroll över situationen med hjälp av nedvärderande språk. De försöker separera sig. De är fulla. Det vill säga, de kan man inte räkna med. Oss kan ni räkna med. Men de där, de är nog fulla. Vår dragning till det där då, och efter att söka kontroll, efter att behärska, nästan dominera situationen för att veta att allting ska gå rätt till. Ja, det får vi brottas med i hela livet. Men anden och pingsten, den drar oss tillbaka mot gemenskapen, mot enheten i mångfald, mot delaktigheten, mot, ja, som i Antigons dröm, kommunion med ett finare ord. Det som kommer att ske vid det här bordet om en liten stund i gudstjänsten. Gudomlig polykultur. Och det innebär ofta, bara så ni vet det nu, att vi kommer att bli kvar i det här molnet av att inte riktigt vara säkra på exakt vad som pågår. Det är svårt. Det är därför vi behöver anden. Antigons ja i dopet och vårt ja, som vi fick upprepa då kanske, det är ett accepterande av det där, att vi är ett i Kristus. Så i pingsten blir den här språkförvirringen, det blir en slags gåva. Det är inget negativt. Det är en gåva från Gud som räddar oss från monokultur till en kultur där vi måste lära oss att leva tillsammans med olikheter. Och vi som trodde att Gud skulle göra det enklare för oss. Så det är därför man säger att den här berättelsen är en slags spegel utav en mycket äldre berättelse i Gamla testamentet. Alla hör talas om Babels torn. Människorna blir helt gasade över allt de kan, så börjar man bygga ett jättehögt torn. Vi tenderar att göra det. Det finns en massa symbolik i det som vi inte ska fördjupa oss i. Och så säger Gud, låt oss stiga ner och förvirra deras språken och sånt där. För nu verkar ingenting vara omöjligt för dem längre. Det är inte Gud som blir avundsjuk. Det är Gud som säger att det här kommer leda till monokultur och därför också till att de kommer separera sig. De som är starka, de kommer att vinna det här. De som är svaga kommer att åka dit. Och så förvirras språken och människorna sprids över jorden. Och tvingas att lära sig att förstå varandra i kulturell och språklig olikhet. Det är en gåva. Det speglar Gud. Det är inte lätt, men det är en gåva. Därför att vi lär oss, om vi lever livet så lär vi oss att förlåta. Vi lär oss att förlåta oss själva, lär oss förlåta andra. Det är en sårbar väg, men det är också den vägen vi är kallade att gå i pingsten. För att spegla vem Gud är. Och vad händer då? Jo, då får vi höra i andra ställen i Nya Testamentet om de här frukterna som dyker upp. Vilka är de nu igen? De som jag och du och alla kan ta del av. Ja, kärlek skrivs de. Glädje, som är ett av de här citaten. Frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. De är helt och hållet relationella. När man hamnar i en situation där det finns olikhet, då får vi öva oss på att låta de frukterna växa. Vi tar emot dem, men vi arbetar också på det. De uppstår i relation, de uppstår i ömsesidighet, ingen annanstans. Det är inte så att man kan öva sig på den hemma. Nu ska jag bli lite mer ödmjuk. Eller nu ska jag ha lite mer tålamod. Så märker vi att nej, så är det inte. Som tålamod, det får vi öva oss på när vi verkligen behöver det. Men det där som händer när Gud öppnar upp oss för livet som Gud alltid har gjort för att ta emot varandra, ta emot andra i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Jag tror inte jag ska prata så mycket mer. Men det kommer vi upptäcka vid nattvardsbordet om en stund till exempel, hur vi möts i våra olikheter. Jag känner inte jättemånga av er i rummet särskilt väl eller inte alls, men ändå så är vi ett vid det här bordet. För Kristus har givit sig till oss. Ja, då tänker jag att jag avslutar med att läsa en bön istället, som nästan är i form av en dikt. Jag har använt den här förut, men den är väldigt fin. Skriven av Anne Lewin, som har skrivit en ohygglig massa fin liturgi. Det här är en översättning. Låt detta vara vår bön. Ande, du dansande eldslåga, kom. Ta oss med storm och dansa oss genom våra dagar. Överraska oss med din rytm. Uppmuntra oss till nya steg. Till att utforska nya mönster och nya vänner. Frigör oss när vi behöver det från rutinmässiga steg så att vi kan svepas med i dansens otvungna glädje och äventyr. Och i pauserna, låt ditt stilla centrum vara vår vila. Amen.